21 augusti 1997. Sommar, värme och salmonella.
Igår beslagtogs 3,5 ton salmonella smittat kött i Göteborg. Det köttet var också från Frankrike och hade garantistämplar som intygar att det är fritt från salmonella. Livsmedelsverket anklagar de franska kontrollveterinärerna för att fuska. Och jordbruksminister Annika Åhnberg hotar med importförbud av franskt kött om inte fransmännen löser problemet. I dagarna skickar hon ett brev till den franska jordbruksministern. När Sverige gick med i EU togs rätten till gränskontrollerna bort. Däremot tillåts stickprovskontroller av kött. Och det finns inga uppskattningar av hur mycket smittat kött som man inte lyckas upptäcka. Trots att EU-inträdet innebär att salmonella smittat kött kommer in i landet så har faktiskt inte antalet personer som insjuknat ökat. Mellan 400 och 800 personer insjukna varje år i Sverige och då är det bara en mindre del som smittats av kött.
Så mycket av det kött som kommer in utländskt går antagligen till restauranger eller till livsmedelsindustrin. Går det till livsmedelsindustrin så upphettas det ofta ordentligt och vid 70 grader så är salmonellan död. Så att även om det har funnits salmonella i ett sånt kött så blir man inte sjuk av det eftersom bakterien har dött.
På infektionskliniken i Örebro tror man att 80% av de som har ätit av grillspetten klarar sig utan symptom. De har troligtvis grillat köttet väl. De som får kräkningar och diarréer uppmanas att söka läkare. Livsmedelsverket uppmanar alla miljö- och hälsoskyddsförvaltningar i landet att i fortsättningen kontrollera allt franskt kött.
Rangy, en värld av färskvaror och kvalitet. Detta står ironiskt nog att läsa på stora skyltar på mässhallarna Rangy söder om Paris. Härifrån forslas färskvaror över hela Europa. Ett av företagen här heter aktiebolaget Dupin. Det är ett av de franska företag som nu pekas ut i Livsmedelsverkets larmrapport om salmonella. Härifrån Dupin i Rangy i Paris levererades i slutet av mars i år drygt 1,2 ton fläskfilé till Sverige. Men vid den svenska stickprovskontrollen i Göteborg upptäcktes att 4 av 8 köttprover innehöll salmonella. Köttet belades med embargo och skickades tillbaka till Frankrike. Men de franska företag som har levererat salmonella smittat kött till Sverige, de vägrar idag att överhuvudtaget kommentera någonting för rapport. Till exempel företaget Dupin här i Paris. Man säger att det kanske inte ens är säkert att det är de som har levererat köttet. Och naturligtvis försöker man nu göra allt för att vinna tid i en skandal som kan komma att växa. Och på Dupin har man aldrig hört talas om att deras kött skulle innehålla salmonella. Men en fransk statlig kontrollant, veterinärinspektören Dr. Iamouye, har skrivit under veterinärintyget för den smittade fläskfilén från Dupin. Han har med sitt namn garanterat att köttet är friskt. Och det kan komma att visa sig att han är delaktig i ett gigantiskt intygsfusk med fransk salmonella smittat kött.
Den 21 augusti 1997. Det knakar betänkligt mellan de ryska staterna. Här är en rapport om situationen mellan Vitryssland och Ryssland.
Rysslands president Boris Jeltsin skärper nu tonen mot grannlandet Vitryssland sedan två ryska tv-team har gripits där. Och ett av dem kommer nu att friges.
Krisen kring de gripna tv-teamen i Vitryssland har nu skärpt. I något som liknar ett direkt ultimatum har president Jeltsin uppmanat den vitryska ledningen att frige alla ryska journalister senast idag. I annat fall blir det nog ingenting av den tilltänkta unionen mellan Ryssland och Vitryssland, säger Jeltsins talesman. Jeltsin och den vitryske presidenten Alexander Lukashenko undertecknade i våras ett avtal om en lös union mellan de båda länderna, bland annat när det gäller tullfrågor. Den ryske presidenten har redan tidigare hotat att riva upp avtalet. Det var när ett team från den halvstatliga ryska televisionen arresterades i juli, anklagade för att olagligen ha gått över gränsen mellan Vitryssland och Litauen. Så i förra veckan greps ännu en grupp från samma tv-bolag och i samma område. Till skillnad från det första teamet består den gruppen av ryska medborgare och det är det som fått Moskva att reagera så skarpt. Det har redan gett resultat. Idag rapporterades det från den vitryska huvudstaden Minsk att de arresterade ryssarna ska släppas i eftermiddag. Däremot kommer det första tv-teamet inte att friges, det som greps i juli och som är vitryska medborgare fast de arbetar för rysk tv. De ska istället ställas inför rätta och riskerar nu långa fängelsestraff. Dessutom har president Lukashenko dragit in det ryska tv-bolagets rätt att rapportera från Vitryssland. Det här är ett led i den mycket auktoritära Lukashenkos privata krig mot massmedia i allmänhet och mot ryska tv-media i synnerhet. Själv säger han att de för ett propagandakrig mot honom. Ett annat skäl till att Lukashenko är så irriterad på de ryska tv-journalisterna kan vara att de försökt avslöja hur lätt det är att ta sig över gränsen mellan Litauen och Vitryssland och därmed visa att Vitryssland med vilja släpper igenom stora mängder smuggelgods som sedan hamnar i Ryssland med stora förluster för den ryska statskassan. Göran Skånsberg, Moskva.
Vi stannar kvar i Ryssland. President Jeltsin gav idag order om omfattande förändringar i den ryska vapenhandeln. Bland annat har Jeltsin bestämt att det statliga vapenhandelsföretaget som kontrollerar 97% av landets vapenexport ska träda i likvidation men återuppstå omgående. Företaget ska få en ny organisation och en ny chef. Och från Kreml meddelas också att Jeltsin har undertecknat ett dekret som ger staten en starkare kontroll över vapenexporten.
Den 21 augusti 1997. Oro i tyska regeringen.
Tysklands finansminister har tröttnat på sitt jobb och vill avgå. Hans planer har utlöst inrikespolitiskt kaos och kan äventyra den europeiska valutaunionen.
9 år som finansminister är tillräckligt. Det är mer än någon kunnat förvänta sig av mig. Ja, det sa Tysklands finansminister Theo Weigel i en intervju med Bayersk TV. Weigels besked från sin semestervistelse på ön Usedom har slagit ner som en bomb i den tyska inrikespolitiken. Mannen med de vildvuxna ögonbrynen är trött på att vara driftskucku och att få bära hundhuvudet för den pressade tyska ekonomin. Theo Weigel har inte lyckats reformera de tyska skatte- och välfärdssystemen och han har hamnat på konfrontationskurs med tyska Bundesbank, bland annat för försöken att med kreativ bokföring uppvärdera den tyska guldreserven. Weigel är 58 år, han har suttit på sin post längre än någon annan finansminister i Förbundsrepublikens historia och han har nyligen gift om sig med en 20 år yngre före detta skidmästarinna. Han försökte redan 1993 hoppa av finansministerposten och bli ministerpresident i Bayern, men han slogs ut av sin ärkerival i det bayerska kristdemokratiska partiet CSU, Edmund Stoiber. Gör pinan kort och avgår direkt och utlys nyval omedelbart. Om sin egen avgång spekulerar man inte, man avgår, särskilt om man är finansminister. Ja, så säger Socialdemokraterna, SPDs ekonomiska talesman Ingrid Matthäus-Meyer idag. Tidningen Die Welt uppger att Theo Weigel krävt att få den formellt finare men betydligt behagligare posten som utrikesminister. Men då måste Helmut Kohl göra sig av med den nuvarande utrikesministern Klaus Kinkel som tillhör det minsta regeringspartiet FDP. Och det går FDP bara med på om de i utbyte får just finansministerposten. Flera ledande FDP-are har idag hotat med att spräcka regeringskoalitionen och istället inleda förhandlingar med Socialdemokraternas troliga kanslerskandidat Gerhard Schröder. Många ställer idag frågan om Europas ekonomiska motor och världens näst största ekonomi kan ledas av en man som tröttnat på sitt jobb. Hur ska Tyskland kunna lotsas in i den europeiska valutaunionen med en finansminister som mist sin politiska auktoritet? Och hur ska den nuvarande koalitionen få väljarnas förtroende i kommande val om man inte vet vem som blir finansminister? Den troliga konsekvensen av Theo Weigels överraskande besked är därför att förbundskansler Helmut Kohl tvingas göra en omfattande regeringsombildning redan i höst. Thomas Nordegren, Berlin.
Den 24 augusti 1997. Kungen inspekterar.
Kungen är som bekant på besök på Balkan. Det är hans första besök hos en militär styrka utomlands. Och kungen verkade trivas hos soldaterna långt ifrån alla officiella tillställningar. Det rapporterar våra utsända.
Kungen har kommit till Balkan, men inte för högtidliga fanfarer och uppställningar utan för att se hur de svenska soldaterna verkligen har det. Och då är det ut i terrängen med skyddsväst och hjälm som gäller.
Här är jag egentligen bara för att besöka den svenska kontinenten, inget annat. Men sen att man passar på att lyssna och så mycket som möjligt och lära sig om det här området.
President Clinton, prinsessan Diana och nu den svenska kungen, alla tycks förr eller senare komma till Bosnien och folk här är vana. Men just den här familjen som bor i det här huset hade ingen aning om det här pådraget och vem som skulle komma på besök tills för bara 15 minuter sedan.
Ni är så snabba. Jag vet inte att spelen är preparerad, ni är så snabba då primordan. Det är 15 minuter, ni är så snabba.
Och den serbiska familjen som bor i själva skiljeområdet mellan serber och muslimer dukade upp sitt hemgjorda äppelbrännvin och gjorde turkiskt kaffe till kungen som lät sig väl smaka.
Ja, visst, det var intressant, det är självklart. Och vi hade en liten pratstund med den här lilla familjen här. Och de berättade lite grann hur de kände och vad de hade gått igenom och så vidare. Och det får man en ganska nära kontakt. Och på något sätt så finns det ju ändå något positivt bakom det hela. Det måste man ju utgå ifrån, annars är det ju meningslöst.
Pa oduševljen sam. Nisam se nadao ovako da će biti ovakva posjeta, da će to biti jedno iznenađenje.
Att det bara blev en serbisk familj som fick besök riskerar naturligtvis att väcka känslor här nere. Kungen borde ha kommit till vår sida också, sa några bosniska poliser som var med i säkerhetsarrangemangen. Men bataljonschefen såg praktiska fördelar med familjen som svenskarna kände sedan tidigare.
Vi jobbar ju dagligdags på båda sidorna och vi umgås på precis samma sätt med människor på båda sidor om den här linjen. Och vi har dessutom, tycker jag, ett mycket bra samarbete över båda sidorna. Så att, jag hoppas och tror inte att det ska vara några bekymmer för framtiden med det.
Och kungen fick se svenska minröjare öva tillsammans med amerikaner i en fingerad minolycka. Han tycktes trivas ute på fältet långt från officiella tillställningar. Och alla involverade var glada över besöket.
I think it's pretty outstanding that he's coming. It's like when President Clinton came to visit. It builds morale for the troops.
Det känns väldigt betydelsefullt eftersom det är första gången kungen kommer ner till ett sånt här utlandsstyrka besök.
Det är inte bara vi svenskar tycker att det är roligt här, utan alla nationaliteter tycker att det är trevligt att han är här.
Några har sagt att det är en stor ära, både soldater och vanliga människor i Bosnien. Kan det fungera som en moralhöjare eller kan det ha någon symbolisk vikt?
Ja, det är inte jag som ska svara på det, men jag tycker det är väldigt roligt att kunna se hur den här verksamheten har bedrivits. Det är ju ett intressant område där vi alla försöker hjälpas åt och försöka få en positiv utveckling här. Och vi vet ju att det är inte så lätt, men det verkar ju som det går framåt också, att även om det finns alltid lite orosmoln på himlen och så vidare, men jag tycker man måste alltid se positivt och arbeta ut ur den synvinkeln.
Kungen fortsätter nu sin resa på Balkan. Idag flög han vidare från Bosnien-Herzegovina till Skopje för att besöka de svenska trupperna i Makedonien. Han ska dessutom besöka FN-högkvarteret i Skopje.
Den 24 augusti 1997. Påven mässade för några stycken åhörare.
Påven Johannes Paulus höll idag en jättelik friluftsmässa med över 1 miljon människor på travbanan Longchamp utanför Paris. Omkring 750 000 unga katoliker hade övernattat på travbanan för att få plats vid mässan. Flertalet var deltagare i de kristna världsungdomsdagarna i Paris. Påven avslutade idag sitt 4 dagar långa besök i Frankrike.
Den 25 augusti 1997. Iskall beräkning eller ett rent gangsterdåd?
Ja, en kraftig explosion inträffade vid 2-tiden i natt på idrottsarenan Nya Ullevi i Göteborg. Ekots reporter Anders Bostedt är på plats vid Ullevi. Ullevi, och vad kan du berätta om den här explosionen, Anders?
Jo, det var alltså vid spelaringången på Ullevi som en sprängladdning exploderade vid 2-tiden nu i morse. Smällen hördes vida omkring och på så sätt larmades också polisen. För Ullevi som byggdes inför fotbolls-VM 58 och byggdes om till friidrotts-VM 95 ligger centralt placerad i Göteborg, mitt emellan polishuset och huvudbrandstationen. Den senaste tiden har ju många idrottsanläggningar i Stockholm drabbats av anläggda bränder, inklusive en sprängladdning på Stockholms stadion. Bengt Staff, du är informationschef på Göteborgspolisen. Har de den här explosionen någon som helst samband med bränderna och explosionen i Stockholm?
Ja, vi har inte fått några signaler att så skulle vara fallet och vi vill inte gärna spekulera i detta i nuläget.
Fick ni några varningar inför den här sprängningen?
Nej, det har vi inte fått. Men däremot så fick tidningen Aftonbladet en påringning klockan 20:02 i natt om att det skulle smälla någonstans, men inte var och inte varför. Och detta meddelande fick vi en timme efteråt sedan.
Nu så händer det här inne på Ullevi. Vad innebär det att någon har tagit sig in på arenan och kunnat placera en bomb?
Ja, det är riktigt. På något sätt så har någon gärningsman tagit sig in där och placerat den här bomben då i direkt anslutning till spelaringången. Och skadorna är ju trots allt relativt begränsade. Det är taket till spelaringången som är helt förstört.
Inga personer som skadades?
Nej, inga personskador alls.
Vad gör ni nu från polisen?
Ja, nu pågår då en teknisk undersökning på platsen och vi har då spärrat av Ullevi för att göra bombsök också.
Den 25 augusti 1997, inte första gången i Sverige under senare tid.
Två olika invandrargrupper från före detta Jugoslavien var inblandade i ett våldsamt slagsmål i Alvesta igår kväll. En 19-åring höggs i halsen med en sax. En man har i natt anhållits misstänkt för grov misshandel. En stund efter det bråket började ett nytt bråk med 20 personer inblandade. Alla tillgängliga poliser i länet fick sättas in vid bråket i Alvesta i natt.
Den 25 augusti 1997, Estonia-katastrofen igen.
Regeringen har stora svårigheter att utse en analysgrupp efter Estonia-katastrofen. Det var tidigare i somras som regeringen lovade de anhöriga att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram sanningen om hanteringen av Estonia-katastrofen. Men hårda krav från en del anhöriga gör det osäkert om det blir någon utredning.
Granskningen av hur arbetet med Estonia-katastrofen har skötts måste leda till att allt utreds och att felaktigheterna åtgärdas. Annars ställer vi inte upp. Det säger Lennart Berglund som leder stiftelsen Estonia-offer och anhöriga. Och de här kraven har regeringen svårt att gå med på. Göran Persson och Ines Usman vill till exempel inte att utredningsgruppen ska kallas för sanningskommissionen. Analysgruppen anses vara ett mer passande namn. En granskning av Estonia-hanteringen kommer med största sannolikhet att rikta kritik mot regeringens eget arbete. En sanningskommission med rätt att ställa krav på åtgärder skulle rent av kunna ställa obekväma krav. Till exempel en ny diskussion om bärgning av kroppar eller dykning för att säkra bevis. Regeringen vill hellre att granskningen av Estonia-katastrofen ska handla om att skaffa erfarenheter inför framtiden. Regeringens ansvarige är Kjell Lindström som är politiskt sakkunnig hos Göran Persson. Han framhåller hur viktigt det är att samtliga anhöriga kan enas om det ska bli någon utredning. Han har fått in ett antal namnförslag till analysgruppen. Till exempel den förre rikskriminalchefen Tommy Lindström. Men också Kommunals förra ordförande Lillemor Arvidsson och Uppsala professorn Stig Strömholm. Liksom fredsforskaren Wilhelm Agrell och Mona Sahlin. Ett intressant namn är också norrmannen Ketty Lund som tog fram den avslöjande utredningen om norska säkerhetspolisen. Kjell Lindström hoppas inom kort att samtidigt kunna presentera både namn och uppdrag som alla anhöriga organisationer kan acceptera.
Reporter Erik Ridderstolpe.
En rapport om gemensam marin samövning 25 augusti 1997.
Krigsfartyg från sex länder inklusive USA inleder idag en stor flottövning vid Ukrainas Svarta havskust. En övning som vållat kontroverser med Ryssland här i Moskva.
Den kontroversiella flottövningen äger rum inom ramen för NATOs partnerskap för fred. Krigsfartyg från amerikanska sjätte flottan deltar i den, liksom fartyg från alla Svarta havsstater utom Grekland och Ryssland. Ryssland har inbjudits att delta men har vägrat och vill inte ens sända observatörer till övningen. Anledningen är att den tar sin utgångspunkt på halvön Krim som 1954 överlämnades av Ryssland till Ukraina men som ryska nationalister anser rätteligen tillhör Ryssland. Krim utgör en del av Rysslands historia. Det har en till övervägande del en rysk befolkning och den ryska Svarta havsflottan har dessutom sin bas i Sevastopol på Krim. Just nu är relationerna mellan Ryssland och Ukraina bättre än på länge sedan de båda ländernas presidenter i våras undertecknade ett vänskapsavtal. Men havsbris, som flottövningen kallas, har i hög grad retat Ryssland som är mån om sin stormaktsställning i Svarta havsområdet och som också ser med misstänksamhet på ett närmande mellan Ukraina och NATO. Ukraina har tagit hänsyn till de ryska protesterna och förlagt den landbaserade delen av övningen längre bort från Krim. Man har också ändrat programmet för havsbris. Från början skulle den till ryssarnas förtret ha handlat om att bekämpa separatister, vilket man genast associerade med ryska nationalister på Krim. Men nu blir det inga regelrätta stridsövningar. Istället ska de militära styrkorna användas för att få fram humanitär hjälp till ett område som enligt övningsscenariot har drabbats av en jordbävningskatastrof. Lika fullt är ryssarna förargade och särskilt då ryssarna på Krim som idag ska demonstrera mot flottövningen. Göran Skånsberg, Moskva.
Den 25 augusti 1997.
Så till Tyskland där idag avkunnades domar mot tre av de ansvariga för dödsskjutningarna av östtyskar som försökte fly till väst här i Berlin.
Östtysklands sista parti och statschef Egon Krenz dömdes idag här i Berlin till fängelse i 6 år och 6 månader. Berlins före kommunistpartichef Günter Schabrowski dömdes till 3 års fängelse och ledamoten av det kommunistiska enhetspartiets politbyrå Günter Kleiber likaledes till 3 års fängelse. Utanför rättssalen jublade anhöriga till de som skjutit till döds vid Berlinmuren. Även om många anser att straffen är alldeles för milda. Men nu har äntligen skrivbordsmördarna åtminstone fått sin skuld juridiskt fastslagen, säger en av de anhöriga. De tre före detta östtyska ledarna har stått åtalade som ansvariga för dödsskjutningarna av människor som mellan 1961 och 1989 försökte fly över gränsen mellan Öst- och Västtyskland. Under rättegången som pågått i mer än 18 månader har de åtalade hela tiden hävdat att de inte hade något val eftersom Sovjetunionen krävde att gränsen skulle skyddas med alla medel. Ska jag åtalas så ska alla 16 miljoner invånare i DDR också åtalas, har Egon Krenz sagt. Och han kallar domen för segerjustis.
Es dürfte einmalig sein, dass sich ein Staat, die Bundesrepublik Deutschland, anmaßt, über einen anderen Staat, der Mitglied der UNO war, über die DDR zu Gericht zu setzen.
Egon Krenz anser inte att Förbundsrepubliken Tyskland kan ha någon rätt att sätta sig till doms över en annan stat. DDR var ju medlem av FN. Thomas Nordgren, Berlin.
Och här i studion bredvid mig sitter nu Jan-Olof Pettersson, utrikeskommentator på Ekot. Du har varit med både under tiden när östtyskarna försökte fly över gränsen och när muren sen slutligen föll. Hur ser du på den här rättegången?
Ja, man kan ju tycka det är något märkligt att av alla de östtyska ledare som fanns tidigare så är det de två som vann internationell berömmelse genom att just öppna muren. Det är de två som nu döms för sitt ansvar i det hela. Vi minns väl alla den här Egon Krenz med sitt breda leende, grin kanske det jag skulle säga. De tog över då när DDR slutskede efter Erich Honecker som partichef. Och Günter Schabowski, det är det, den man som ju faktiskt satt på en presskonferens i Östberlin och meddelade att man nu skulle låta östtyskarna och östberlinarna resa ut fritt till Västberlin och Västtyskland. Men nu, det har inte alltså inte hjälpt för dem utan de är nu dömda. Och den här Kleiber spelar i det här sammanhanget en betydligt mindre roll.
Hur kommer det sig då att de var ju ändå hjälpte ju till att fälla muren och ändå döms de? Varför?
Ja, det beror helt enkelt på att de hade ju ett stort ansvar tidigare. Det var inte bara snälla män det här. Egon Krenz har ju suttit med i politbyrån och varit ansvarig för säkerhetsfrågor. Günter Schabowski var partichef i Östberlin och var chefredaktör för partiorganet Neues Deutschland och därmed i högsta grad ansvarig för propagandamaskineriet i DDR. Så att de har ju också ett mycket tungt ansvar för vad som hände. Sen ska man inte, man ska också komma ihåg att DDRs ledning bestod under staten den sista tid utav mycket gamla människor, och de flesta av dem har sedan dess avlidit eller är så sjuka att de inte går att ställa inför rätta. Det gjordes ju ett försök att ransaka Erich Honecker då, den stats- och regeringschef och partichefen, men den rättegången avbröt så han kunde sedan flyga iväg till Chile där han sedan dog i cancer hemma hos sin dotter.
Minst 900 människor dödades under 41 år, och ändå hörde vi här Egon Krenz hävda att jag var tvungen. Vad försvarar de sig med?
Ja, de har gått på lite olika linjer här. Egon Krenz är ju den som är mest bitter och aggressiv kan man säga. Han försvarar DDR mycket aktivt, och det är han som framförallt gått på den här linjen att de hade inget val utan de var pressade av Sovjetunionen och DDRs läge som en del i det kalla kriget, gränsen mellan Öst- och Västtyskland. Schabowski har varit betydligt mer återhållsam. Han har djupt beklagat vad som hände och han har också tagit avstånd från mycket av det som skedde i DDR på ett sätt som Krenz aldrig har gjort.
Är det viktigt med sådana här domar?
Ja, det är, om man nu ska ha rättegångar av det här slaget så är det ju viktigt att också de högst ansvariga rannsakas, så att det inte blir så att det är de så små soldaterna eller officerare ute vid gränsposter som får svara inför rätta för sina handlingar. Sen kan man ju diskutera hela den här frågan om det går att en fråga som är politisk också, om den ska hamna inför rätten, om det pågår en livlig debatt i Tyskland hela tiden.
Ekots utrikeskommentator Jan-Olof Pettersson.
Augusti 1997. Åter till bombdåd mot OS.
Alltså bombdådet mot Nya Ullevi, ett bombdåd som OS-generalen tror var osvenskt och troligen planerat utomlands. Vi börjar alltså, Nya Ullevi, Göteborg.
Några sekunder före klockan 2 i natt small det inne på Ullevi. Spelargången in till planen totalt förstördes. Attentaten mot idrottsanläggningar har nu också spridit sig till Göteborg.
Våra tekniker, de håller på med sin tekniska undersökning och med den blir man klar tidigast imorgon.
Var det professionellt gjort?
Ja, professionellt på det sättet att det fick ju en avsedd effekt i explosionen, så det kan man ju säga att det var professionellt då.
Sprängningen hade föregåtts av anonyma meddelanden till olika nyhetsredaktioner 20 minuter tidigare. En bomb skulle detonera, men det sades inte varför eller i vilken stad det skulle ske. Polisen i Göteborg överraskades.
Finns det något samband mellan sprängningarna i Stockholm och den nu i Göteborg?
Ja, man kan ju inte utesluta någonting. Så vi arbetar på ett brett spektra i det här fallet. Och vi har ju kontakter med våra kollegor i Stockholm i ärendet också.
Göteborg har omnämnts i samband med tidigare anonyma hot. Och därför har Göteborgs kommun nyligen gjort en översyn av säkerheten på idrottsstadion. Ullevi är ju tänkt som en OS-arena om Stockholm får spelen år 2004.
Vi har kommit fram till att de rutinerna vi har haft, de är så bra som de kan vara. Med en blandning av larm och säkerhetskontroller och även viss personlig kontroll och så vidare. Så att det finns ett så gott system man kan ha utan att dra iväg i fruktansvärda kostnader om man skulle göra det idiotsäkert.
Ändå var det möjligt för förövaren att ta sig in på stadion för att placera bomben. Efter nya telefonhot under dagen spärrade polisen i Göteborg av delar av köpcentrumet Östra Nordstan. Men efter någon timme hävdes avspänningarna.
Efter nattens bombdåd mot Ullevi i Göteborg så skärps nu säkerheten också vid andra tilltänkta OS-anläggningar utanför Stockholm, bland annat i Norrköping och Malmö stadion. 5 månader av bränder och sprängningar. Polisen har ännu ingen misstänkt, ingen gripen, och man tiger om spaningarna.
Hur långt har ni kommit egentligen i det här spaningsarbetet? Står ni och stampar på samma ställe fortfarande?
Nej, utredningsarbetet går framåt, men utredningsmännen är väldigt förtegna om vilka framsteg de gör.
Därför... Men har ni gjort några framsteg överhuvudtaget?
Ja, det kan man säga att vi har gjort. Men vi kan inte tyvärr gå in på det, därför att det är jätteviktigt nu att vi inte varnar eventuella misstänkta.
Hotbreven som kommit undertecknade Vi som byggde Sverige har analyserats vid statens kriminaltekniska laboratorium. Bland annat för att avgöra om det är en eller flera brevskrivare och om det är samma person som hotade julhandeln i fjol. Resultatet av analyserna hemlighålls av Säpo. Inte heller resultatet av polisens tekniska undersökningar i samband med de anlagda bränderna i Stockholm och sprängningen mot Stockholms stadion offentliggörs. Om det finns en koppling mellan sprängningen på Ullevi i Göteborg i natt och det som hänt i Stockholm, säger polisens talesman så här.
Det är för tidigt att säga ännu. Den enda likheten egentligen det är ju att det gäller idrottsarenor. Men vi vet ingenting om tillvägagångssättet i Göteborg än så länge.
Sanningen tycks vara att polisen ännu inte har någon misstänkt, att allmänhetens tips inte gett mycket och att trycket på polisen ökar för varje gång ett attentat inträffar.
Den 25 augusti 1997, spänningen i de bosnienserbiska leden.
Maktkampen inom den bosnienserbiska republiken förs nu också i medierna. I Banja Luka har medarbetare till presidenten Plavsic skapat en egen tv-kanal, lokal tv-kanal. Och splittringen inom det serbiska lägret riskerar att öka än mer.
Här uppe i bergen i byn Pale sitter krigsförbrytaren Karadzic och försöker styra serberna i Bosnien. Men i serbernas enda riktiga stad Banja Luka har folk fått nog. De vill ha frihet och en framtid.
We suffered a lot of pressures from our leadership on Pale.
Det här är nyhetsstudion på TV i Banja Luka. Men fram till idag kontrollerade Pale allt som sändes i televisionen. Alla texter gick igenom censuren innan de kom ut. Idag i ordet om inte fritt så i alla fall friare.
It is very important for us and for journalist profession in the first place because we are on the side of profession which means objectivity and impartiality in journalism.
Och det betyder att presidenten Biljana Plavsic som leder kampen mot Pale, att hennes presskonferenser nu kan sändas direkt i Banja Luka TV och ses i åtminstone västra Bosnien.
People will decide, but they have to be in the position to get informations from all sides and to know what is going on.
Och president Plavsic stöd tycks hela tiden växa medan maffian i Pale kallar henne förrädare. Men trots att man nu gått in i en ny kritisk fas avvisar hon på en direkt fråga från Rapport ytterligare hjälp från väst.
Leave us to solve this problem and we can solve this problem without any interfere from other sides. Republic of Srpska cannot be split.
Ja, president Plavsic är en övertygad nationalist med en tveksam politisk bakgrund. Ändå är hon den enda kraft att satsa på idag.
And perhaps she is not the person that you or me will vote in our countries, but she is cooperative, she is in favor of the welfare of the population and she is in favor of democracy.
Hennes misstro mot väst är ändå tydlig när Rapport frågar om nästa troliga steg i maktspelet.
That is not a game, you know. That is serious situation and we like to pass through this serious situation through the election. And nothing abnormal, you know, really.
Men de vanliga människorna är oroliga. Vinner Pale spelet om makten kan det dröja länge innan de ser någon framtid igen.
Supposedly the truth is going to reach the people, but we are worried whether it's going to be too late.
Den 26 augusti 1997, Iran.
Irans nya kulturminister har för första gången öppet förespråkat dans och musik i den islamiska republiken, rapporterar dagstidningen Akhbar. Landets religiösa ledare är kraftigt negativa till dans och musik och har förut bara accepterat marschmusik. Enligt de nu gällande reglerna kan traditionell iransk musik och instrumental klassisk musik spridas fritt, men dans har hittills varit tabu.
Den 26 augusti 1997. Denna dagen glömmer nog Göteborg aldrig.
De här vattenmassorna vi har på vägbanan. Så att just nu, ni som kommer västerifrån och ska mot centrum, kommer 158. Det går inte att ta sig förbi radiomotet just nu. Det är flera bilar som har fastnat i de här vattenmassorna och blockerar. Och det är överhuvudtaget mycket besvärligt i Göteborgstrafiken. Så ni som inte behöver ge er ut, ni kanske kan undvika bilen några timmar framåt. Mycket vatten på våra vägar, stora vattensamlingar ringer folk om. Så ta lite försiktigt, ni som nu råkar vara ute i trafiken.
Det är mycket med trafiken nu förstås eftersom det regnar kraftigt. Det är åskregn under förmiddagen och morgonen här och så ska det visserligen lätta, men...
Sedan har vi då Dag Hammarskjölds led som har blivit en följetong under morgonen. Om man inte har stängt av så kommer man förmodligen att stänga av den inom kort i höjd med radiomotet. Och det är på grund av att det finns bilar som har fastnat i de vattenmassor och man har inte fått bort dem ännu. Och det gäller då riktning mot centrum. Och ni som har tänkt ta er över Göta Älvbron, om möjligt undvik den. Och i första hand så gäller det ni som kommer ifrån Hisingska mot centrum. Det är det närmast ogörligt om ni inte vill fastna i höjd med Frihamnen. Stora vattenmassor, översvämningar i höjd med Frihamnen. Och så har vi då spårvagnstrafiken Södra Legatan som lär vara helt stillastående just nu på grund av de stora vattenmassorna. Alltså Södra Legatan i höjd med Haga går just nu ingen spårvagnstrafik. Man kan inte gå där på grund av de stora vattenmassorna. Och vi har rapporter om stora vattensamlingar utav telefonörer på många ställen. Så det finns anledning bland annat Ärenströmsgatan, Skeppsbroplatsen, Lundbyleden. Så att det är många platser, mycket mycket vatten. Så ni som nu måste vara ute i trafiken, tänk på att ta det försiktigt och undvik de här stora vattensamlingarna. Eller om möjligt behöver ni inte ge er ut i trafiken, så stanna hemma några timmar. Undvik alla ställen med viadukter. Vi har bland annat rapporter Slakthusgatan, Lundbyleden, Ärenströmsgatan och även västerut vid Barnehagsgatan. Sen har vi då Dag Hammarskjölds led som man eventuellt och ännu inte har stängt av, men den har stängt av sig själv för att det går inte att ta sig förbi de bilar som har fastnat i vattenmassorna vid radiomotet och man har inte kunnat nå dem. Eventuellt får man nå dem med båt, så besvärligt är det på Dag Hammarskjölds led riktning in mot centrum. Så ni som kommer västerifrån med bil och ska ta er in mot centrum, ta alternativa vägar. Och som sagt så uppmanar också polisen om möjligt att inte ringa till polisens ledningscentral när det gäller de här vattensamlingarna. Och vi blir också ringda och det är vi glada för att tipsa, men det är vattensamlingar överallt i Göteborg. Så om möjligt undvik att ge er ut i trafiken om ni inte behöver, men ni som redan är ute i trafiken, tänk på att undvika och ta andra vägar för att komma förbi de här vattensamlingarna, för det är problem också med bärgning enligt polisen. Och det var allt just nu från trafikredaktionen, men vi återkommer.
Sveriges Radio Göteborg, P4, klockan är 11. VST-kort som konstaterar att det häftiga regnovädret fortfarande ställer till problem i trafiken i Göteborgsområdet.
Samtliga spårvägslinjer har förseningar, som mest omkring 20 minuter. Också bussarna är försenade, men inte lika mycket. GLs expressbussar, grön och röd, dras med kraftiga förseningar i bägge riktningar på E6 norr om Göteborg. Och Dag Hammarskjöldsleden är fortfarande avstängd på grund av stora vattenmassor. GL Express Blå tar därför vägen via Högsbo industriområde istället. Och det är också mycket vatten i alla lågt liggande mot, som Frihamnsmotet, Slakthusmotet, Agnesbergsmotet och på Skeppsbron. Men det går att komma fram. En trafikolycka med personskador har rapporterats i morse vid Åbromotet, annars inga skadade. Och SOS Alarm meddelar att ovädret främst drabbat Göteborg och Göta Älvdalen med massor av översvämningar och utlösta automatlarm. Självaste Valhallabadet har drabbats av översvämning, en meter vatten. vatten i pannrummet där. Och VA-verket meddelar att många villakällare fyllts med vatten, framförallt i väster i Askim och Näset. Över 100 mm regn har fallit och mer väntas.
Ja, vädret då. Jag kan inte liksom ansvara för kraften i regn eller åskgurarna, men sådana vankas det under hela eftermiddagen och kvällen enligt SMHs prognos. Mulet och ganska varmt i alla fall, 20-24 grader. Det här var Västekot klockan 11. Jag heter Kajsa Stark. Då, åskregnen under natten och morgonen och förmiddagen har ställt till med problem och fortsätter att göra så, Thomas Pibin.
Ja, framförallt är det vattnet som blivit det stora problemet. SMHI har tidigare idag på förmiddagen rapporterat om 100 mm och det är också flera lyssnare som har ringt in och sagt att så mycket har vi aldrig haft någonsin tidigare. Och de här vattenmassorna, de har samlats på låga platser i Göteborgsområdet som till exempel Radiomotet och flera ställen längs Dag Hammarskjöldsleden som fortfarande är helt avstängd. Samma problem gäller Frihamnsmotet, Svackan under järnvägen vid Slakthuset, Skeppsbron västerut, E20 vid anslutningen till E6 vid Olskrogsmotet och flera nya ställen. Lundbyleden har stora problem. Den är avstängd helt och hållet vid Inlandsgatan dit all trafik leds in. Och E6an, också det på Hisingen, har problem vid underfarterna Leråkersmotet och Stigs center. Dessutom är riksväg 45 vid Agnesberg nu också avstängd. Och vi har under morgonen rapporterat om att folk fått simma ur sina bilar eller hämtas med båt. Vid Radiomotet ser man nu bara taket på bilarna enligt de senaste rapporterna. Kollektivtrafiken har inte haft det så mycket lättare med stora förseningar i såväl buss- som spårvagnstrafiken. På Södra Legatan vid Haga till exempel så har vattnet underminerat spåren så linje 1, 3, 4 och 9 får köra via Annedal med stora förseningar som följd. Dessutom har flera spår. Bussarna har också drabbats, om än inte lika allvarligt. GL Express på E6an norröver har problem och den som går mot Kullavik söderut mot Särö då alltså tvingas köra via Högsbo industriområde. SOS Alarm meddelar att ovädret främst drabbat Göteborg och Göta Älvdalen med massor av översvämningar.
Inom parentes, blixten stod ner 4 gånger hemma hos mig. Antennsystemet för tv slogs ut, satellitmottagaren gick helt sönder. Radioapparaternas minne suddades ut och telefonerna strejkade. Så Göteborg har verkligen drabbats senaste tiden. Först då värme med 30 grader i skuggan och så nu detta översvämningsväder med åska som man inte har sett på över 30 år. Ja, så det var ett riktigt Göteborgsdygn det. Den 28 augusti 1997. FN har problem med observatörer i Kambodja och styrkor i Bosnien.
Nu uttrycker FNs säkerhetsråd stark oro för FNs personal i Kambodja sedan kuppmakaren Hun Sen kritiserat organisationen. I ett brev till svensken Thomas Hammarberg som är FNs särskilda sändebud för människorättsfrågor i Kambodja krävde Hun Sen också att FN-personalen skulle bytas ut.
Thomas Hammarberg lät i fredags överlämna en detaljerad dokumentation till den kambodjanske premiärministern om bland annat politiska mord i samband med kuppen i förra månaden. Mellan 40 och 50 av den störtade första premiärministern prins Ranarits anhängare ska enligt FNs utredare ha mördats, flera skjutna på mycket nära håll. Hun Sen tros också irriterats av att FNs människorättsövervakare i Phnom Penh gav skydd åt skrämda oppositionspolitiker som sökte skydd på FNs kontor och sen eskorterades till flyg ut ur landet. Det kan därmed nu se ut som om Hun Sen vill bli av med internationella observatörer som kan rapportera om människorättsförbrytelser.
Ett uppretade invånare i den bosniska staden Brčko har på morgonen gått till attack mot den internationella SFOR-styrkan som i natt omringade en polisstation i stan genom ett ingripande mot serber som stöder den före presidenten Radovan Karadzic. Enligt de senaste uppgifterna kastade flera hundra människor sten och bräder mot SFOR-styrkan som nu ska ha tvingats bort från polisstationen.
Sverige 28 augusti 1997. Bombattentaten i Stockholm och Göteborg.
Senaste tidens sprängattentat mot idrottsarenor kanske kan öka Stockholms chanser att få sommar-OS 2004, bedömer Internationella olympiska kommitténs president Juan Antonio Samaranch. I sin första officiella kommentar till attentaten sa Samaranch igår kväll att händelserna i själva verket kan komma att verka för den svenska OS-ansökan.
Efter alla diskussioner och kritiken mot utredningsarbetet kring bombattentaten så går idag statsminister Göran Persson alltså ut med en första kommentar. Jag har förtroende för polisens förmåga att få fast de ansvariga, säger statsministern.
Jag har fullt förtroende för polisen. Jag utgår ifrån att de kommer att klara det här. Och som rikspolischefen idag har sagt, de garanterar säkerheten för ett kommande spel.
Hur mycket skadar det här Sverige?
Jag tror att nästan alla länder utsätts för den här typen av attacker på ett eller annat sätt. Så att jag tror inte att Sverige på något sätt är avviker.
Skadar det demokratin rent utav? Eller tilltron till det svenska demokratiska systemet?
Man ska nog vara försiktig med att överdriva och dra iväg nu. Utan nu utgår jag från att polisen hanterar det här. Och jag tror att de klarar det. Och i så fall så är det väl tvärtom ett uttryck för att systemet fungerar.
Med den upphetsade stämning som är nu, skulle det inte vara lika bra om Stockholm slapp ta värdskapet?
Nej, naturligtvis. Då ska man ju inte falla undan för den här typen av uttryck. Det vore dystert. Jag tror att stockholmarna vill ta värdskapet. Vi i Sverige vill ta värdskapet. Och det här är någonting som tyvärr finns i dagens något upphetsade värld.